Varmt välkomna till SIEPS podcast. Idag när vi spelar in är det onsdagen den 13 mars och även om inte solen lyser ännu idag så har den ändå börjat lysa vårsolen och värma här lite i Stockholm under veckan. Vi har ju tidigare i podden haft uppe olika digitaliseringsfrågor, för det är ju så att den sittande EU-kommissionen har digitalisering som en av sina prioriteringar. Och man formulerade då 2019 inför den här mandatperioden en prioritering som ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Och utifrån den här prioriteringen så har flera initiativ som handlar om just digitalisering lanserats de senaste åren. Och den här prioriteringen kombinerat med erfarenheter som vi gjorde under pandemin, det vill säga att det var svårt att genomföra en säker delning av hälsodata mellan medlemsstater, resulterade i att kommissionen 2022 presenterade ett förslag till en förordning om ett europeiskt hälsodataområde. Så det är alltså ett led både i prioriteringen av digitala frågor men också ett led i att utveckla EUs samarbete på hälsoområdet när man efter covid-pandemin insett att man behöver mer samarbete. Och det är just det här förslaget till en förordning om ett europeiskt hälsodataområde som vi ska diskutera här idag. Jag heter Karin Flordal och programleder tillsammans med Gustav Olsson.
Just precis, och vi har gäster här idag också och de är Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet, och du är också medlem i SIEPS insynsråd. David Foreus, du är doktorand i Europarätt vid Uppsala universitet. Och vi har också Michelle Silvestri och du är enhetschef på E-hälsomyndigheten. Välkomna.
Tack.
Och vi tänkte att vi börjar här med en presentationsrunda där ni får berätta lite mer om ert jobb, er forskning och på vilket sätt ni har kommit i kontakt med den här förordningen. Vill du börja, Jane?
Ja, men tack. Jag är ju professor i förvaltningsrätt och jag har alltid framförallt sysslat med europeisk förvaltningsrätt, EUs förvaltningsrätt. Och vad jag framförallt intresserat mig för är myndigheters beslutsprocesser och informationshantering. Det har varit god förvaltning och dataskydd har varit offentlighet. Tillgång till information av olika slag har varit som tema för min forskning. Och jag har en del av det har också handlat just om medicinsk forskning. Med hur man använder GDPR i medicinsk forskning. Dels inom EU men också i förhållande till länder utanför EU. Så att, och det här EHDS, europeiska hälsodata, området har blivit en väldigt intressant del som en fortsättning på det här arbetet som jag har sysslat med under många år. Så det har varit en spännande resa att ta del av.
David, vill du också?
Hej, tack så mycket. Jag heter David Frius, är doktorand inom konkurrensrätt, mer specifikt på Uppsala universitet. Jag forskar inom konkurrensrätt och data leveraging och healthcare och sjukvård. Och därför har jag liksom kontakt med sjukvård och EHDS-förordningen är ju relevant för att det handlar om att dela data och det kan bidra till mer konkurrens, att stora företag inte monopoliserar all data. Och jag skrev en rapport tillsammans med Jane och Santa Slåkenberge om EHDS-förordningen för CIEPS. Så att det var så jag kom mer i kontakt med förordningen också.
Precis, och den publicerade vi på sieps.se för några veckor sedan. Så den analysen finns för nedladdning där. Michel, vill du presentera dig lite närmare?
Tack för inbjudan. Jag är som sagt enhetschef på E-hälsomyndigheten sedan 5 år tillbaka ungefär. Och började strax före pandemin egentligen och har i min yrkesfunktion halkat in väldigt mycket på det internationella arbetet från myndighetens sida. Och inte minst då på EU-nivå. Och E-hälsomyndigheten är ju kanske inte en så känd myndighet. Men vi har ju från begynnelsen så att säga hanterat mycket av de elektroniska recepten i vårt land. Och har det ansvaret så att säga. Sen i och med covid-pandemin så fick vi ju en stor del av ansvaret för att inrätta covid-bevisen som ni kanske känner till. Och blev väl kanske lite mer känd som myndighet i och med det. Och det har ju också bäring på det här förordningsförslaget som vi pratar om, precis som du var inne på, Karin. Och där har jag varit med då mycket i EU-sammanhangen och varit en brygga så att säga, mellan EU och de förslagen som har presenterats där. Och myndigheten då, hur vi ska överföra det här i någon slags verklighet för svensk del då. Så att jag har arbetat väldigt mycket med hälsodatafrågor. Har varit involverad i EHDS förslaget från början kan man säga. Till stor del och redan dessförinnan på något sätt i och med EU-projekt som vi har varit involverade i. Som är EHDS förberedande kan man säga. Och som pågår nu också för den delen. Både för primäranvändning och sekundäranvändning som vi kommer in på så småningom vad det betyder. Men nu också som sagt, jag har också ingått i Sveriges förhandlingsdelegation under det svenska ordförandeskapet i ministerrådet förra våren för ett år sedan. Och också fortsatt att bistå regeringskansliet i det här arbetet. Jag ska bara lägga till också att jag arbetar en del med regeringsuppdrag kopplat till det här. Och leder bland annat just nu ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram en färdplan för nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård och för tandvård. Och där ska vi också beakta det som händer på EU-nivå, inte minst EHDS återigen. Tack.
Ja, och då tänker vi att vi kör igång samtalet och vi i ett första led tänker vi att vi måste diskutera lite grann hur man definierar just hälsodata i det här förslaget. Vem vill ta den bollen först?
Jag tänkte David. Jag kan böja lite grann. Det är en väldigt bra fråga. Det är en bred definition. Och om man tittar på själva förordningen, EHDS-förordningen, så hänvisar de till GDPR. Och GDPR, det står att uppgifter om hälsa, det är ju personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus. Så det viktigaste är vilka ger information om dennes hälsostatus, på engelska det är reveal information. Och det är bred, det finns ett mål med platforms där då EU-domstolen sa faktiskt att när man klickar på länkar eller till exempel skriver in någon inlägg i någon blogg, om det är kopplat kanske till någon sjukdom eller någonting, så kan det också vara någon typ av hälsouppgift. Så att det är en bred definition. Men det som är intressant är att kommissionen har försökt göra den ännu bredare. Och de har pratat om de här bestämningsfaktorer för hälsa. Och det är till exempel beteende, miljö, fysisk påverkan och så vidare. Så jag antar att det kommissionen vill säga är att kanske du bor i ett område och det på något sätt kan vara någon typ av hälsouppgift för att det berättar någonting om, eller ja, det säger någonting om din hälsa. Men parlamentet har sagt faktiskt att nej, vi ska hålla oss till definitionen som man hittar i GDPR. Men man kan också hitta i förordningen, kommissionen gett, när vi pratar om primär och sekundär användning, vi kommer till det senare, men de har också sagt att de har liksom minimikategorier av data som är relevanta för primär och sekundär användning. Och kommissionen kan förklara längre fram med sådana här implemented och delegated acts, ja, mer specifikt vilka typer av uppgifter det handlar om. Men som sagt, det är väldigt bred och det kan också vara problematiskt för att ja, till exempel ett företag vill inte lämna över uppgifter till en myndighet och myndigheten säger att det är hälsouppgifter, vi säger att företaget säger att det inte är hälsouppgifter, så då kan man lite konflikt. Så att det kommer, ja, det behöver tillgöras i framtiden och kanske i domstolen kommer behöva ge en tolkning eller förklaring.
Mm. För man tänker ju säga att sånt som finns i ens journal och sådär, det är tydligt hälsodata, men det är många av oss som har så här träningsklockor också som samlar olika typer av information. Men då kan det spänna över från patientjournaler till klockinformation. Det är hälsodata alltihopa.
Ja, och som David var inne på, att det kan vara även andra saker. Miljöfaktorer där man bor, om man bor under en kraftledning. Det kan påverka ens hälsa kanske, eller om vilken konsumtionsmönster man har, vad man äter. Det påverkar ens hälsa. Om man utvidgar hälsobegreppet till att även omfatta personens konsumtionsmönster eller var de bor, då blir det ju tillämpningsområdet av förordningen också mycket större. vilket innebär att det är fler kategorier av uppgifter som möjligen då skulle kunna innefattas. Sen finns det ju andra regler i förordningen också som avgränsar, men om man utvidgar det grundläggande begreppet vad man förstår med hälsouppgift, så får ju förordningen ändå liksom en vidare tillämpningsområde, och det kan också vara svårare då att förutse precis vad som kommer falla innanför och utanför.
Ja, för mig får lägga till en sak också. Det är ju, vi brukar säga från e-hälsomyndigheten att det finns än så länge ingen legal definition, precis som ni är inne på, av begreppet hälsodata. Däremot EHDS-förordningen anger ju förslag till det, och då delar man upp det i det som ni också var inne på, dels personliga hälsodata och icke-personliga. Tycker jag det är en intressant sak med EHDS, därför att i själva förordningen så pratar man om elektronisk hälsodata specifikt, alltså e-hälsodata i den svenska översättningen. Vi slänger oss ju ofta med begreppet hälsodata och tänker från början att det är elektroniskt eller digitalt. Men där gör man egentligen den distinktionen i förordningsförslaget då, att hälsodata kan också vara i pappersformat. Så att där gör man det förtydligandet då, där det gäller just elektroniska formen. Och det är ju viktigt i det här med hur man ska tillämpa förordningen naturligtvis.
Mm. Och vad är det då som ska liksom hända med den här datan enligt det här förslaget? Vi pratade om primär och sekundär användning här och så. Vill du börja där också, David? Eller vill du bolla vidare?
Nej, jag tänkte att kanske ni ville hoppa in här med primär och sekundär användning. Det är ju...
Jag kan ge en kort introduktion i så fall om ni vill.
Absolut.
Jag skulle säga att i korta drag, och då får ju Jane och David fylla i här sen. Men EHDS-förordningen syftar ju till att dels stärka individens egen kontroll över sina hälsodata på olika sätt och vis, som vi kanske kommer in på. Men som sagt, både att kunna kanske korrigera egna hälsodata i journaluppgifter, att kunna lägga till hälsodata till exempel ifrån den typen av, om man har gadgets, fitbits eller vad vi kallar det för någonting, eller på annat sätt också att begära korrigering av hälsodata i journaler och så vidare. Alltså mer kontroll över sina egna hälsodata, kort sagt så. Sen syftar det också till att underlätta delning av hälsodata. Dels för det vi kallar primäranvändning, det vill säga för hälso- och sjukvård. Kanske omsorg också, syftar väl egentligen EHDS-förordning till att inkludera dessutom. Även om det inte är omsorgsdelen är så tydlig egentligen då. Sekundäranvändning sen, det kan man ju förenklat säga att det är att återanvända samma hälsodata men i annat syfte än vad det har samlats in för ursprungligen. Och det är då vi kommer in på exempel som forskning, innovation, beslutsfattande, men också exempel enligt EHDS då, som att träna, testa AI-algoritmer eller AI-modeller och algoritmer av olika slag. Och dessutom också, vilket jag tycker är intressant, det vi kan kalla precisionsmedicin. Personalized healthcare, det vill säga att använda hälsodata från en eller flera individer till att fatta medicinska beslut och behandla en helt annan individ, vilket det inte finns stöd för i lagstiftningen idag. Mm-hmm. Och sen till det kan vi lägga också att en stor viktig del av EHDS-förordningen handlar ju om att skapa interoperabilitet, vilket är ett lika svårt ord att uttala som att åstadkomma i verkligheten, kan man säga. Men det handlar ju om att dela hälsodata mellan två olika parter på ett enkelt, effektivt, säkert sätt, och att den ska betyda samma sak i båda ändar. För där finns det stora brister idag. Då. Och det här då innebär ju också EHDS-förordningen att den lägger krav på, så att säga, journalsystemsproducenter och leverantörer att åstadkomma en sån interoperabilitet, eller att bygga in det som komponenter i systemen, så att säga.
Jag tänkte bara, det var en jättebra förklaring, och tidigt exempel är när du går på till en sjukhus och du ska få behandling, så när läkaren träffar dig, de behöver dina hälsouppgifter, då är det primäranvändning, så de behöver någon, ja, man kallar det med GDPR liksom rättslig grund. Att använda din data, det är primäranvändning. Och sen, som Michelle sa, det är sekundäranvändning sen när sjukhusen behöver överföra datan till någon myndighet som ska sen dela eller poola datan. Det är sekundäranvändning. Så att det är en tydlig förklaring för hur sjukhusen först primäranvändning och sen sekundäranvändning när de måste överföra det till myndigheten. Och då kan forskarna och alla få tillgång till datan.
Nu är vi ju inne lite grann på vad målet är med förslaget, det här med interoperabilitet som du var inne på, Michelle. Men är det huvudsyftet med det här förslaget, eller finns det också andra, varför behövs det ett europeiskt hälsodataområde?
Jag tror det är viktigt att man ser det här förslaget som en del av EUs större policy på området, som du var inne på inledningsvis, Karin. Att man har, år 2020 så togs en strategi, EU-strategi för data. Man har också en policyprogram för det digitala decenniet som två av de här viktiga instrumenten. Där man vill liksom åstadkomma en ny tanke på att EU ska vara och Europa ska vara där man ska arbeta med dataflöden och göra dem tillgängliga och skapa tillgång till stora mängder data på ett sätt som andra länder kanske kan ha lättare att göra. Eller jag skulle uttrycka det så här, att EU har ju en ganska hög ambitionsnivå vad det gäller dataskydd vid behandling av personuppgifter, som är högre och mer ambitiös än andra områden av världen, och där brukar man ju ofta jämföra med USA och Kina. Att GDPR kan innebära ett hinder för att samla data på det sättet som andra områden kan göra. Då har det funnits en oro att man härigenom hamnar efter i den tekniska utvecklingen. Att EU-lagstiftningen uppställer rättsliga hinder för att genomföra sånt som är möjligt på andra sätt. Och som jag har tolkat den här ambitionen så är det att försöka hitta modeller för hur man kan ändå samla stora mängder data och samtidigt upprätthålla europeiska värden om fri rörlighet, konkurrens och dataskydd, som kanske de tre viktigaste värdena som man lyfter fram. Immateriella rättigheter nämns ju också. Så att det här är ett sätt att få med, möjliggöra att EU kan delta i den här tekniska utvecklingen och ändå upprätthålla de här europeiska värdena, så att vi inte blir förbisprungna av länder som har en större, tillåter behandling av personuppgifter på ett annat sätt. Så att det här är det första av 9 planerade dataområden, data spaces på engelska, där man vill på olika sätt då poola större mängder data inom olika områden. Det här är det första då med hälsodata, men det kommer senare finns det exempel på industri, miljödata i olika sätt, jordbruk, energi, offentlig förvaltning. De olika dataområdena kommer säkerligen se väldigt olika ut på grund av de olika tekniska förutsättningarna och rättsliga förutsättningarna. Alla innehåller kanske inte så mycket känsliga personuppgifter som hälsodata gör. Så att man får nog se det här som en del av en större strategi om att bygga en digital infrastruktur, hjälpa en digital ekonomi och stödja digital kompetens. Både i de offentliga förvaltningarna och inom industrin och i befolkningen i stort. För att göra EU rustat helt enkelt för den digitala decenniet som man pratar om.
Jag tänkte bara lägga till att det var intressant, du pratade om precisionsbaserad medicin och det finns också prediction och prevention based medicine. Och man kallar det för en paradigmskifte, du är säkert inom sjukvård, att innan var det fokus på traditionell behandling och nu övergår man till det här prediction, prevention och precisionsbaserad medicin. Och data är ju superviktigt för det där, så att det, även om det inte är något specifikt som kommissionen tar upp i förordningen, det är ju absolut relevant här om man vill utveckla nya produkter och förbättra sjukvård, som data är ju det viktigaste. Och jag tänkte också nämna att covid, kommissionen nämner mycket covid i förordningen. Och det var för att de märkte först att det var brist på tillgång till data för politiska beslut. Så man behövde, det var svårt att fatta beslut under covid för att det saknades hälsouppgifter eller databaser. Och samtidigt, som du var inne på Michelle, att det var fragmenterade verktyg och infrastruktur och begränsad interoperabilitet. Och det leder till att det skapar problem för att få behandling. Så att covid var definitivt relevant för det här förordningen också. Det är därför den har kommissionen har presenterat det här förslaget.
Sjukvård är ju en nationell kompetens. Innebär det ett problem för ett sånt här förslag i EU? Jane, vill du ta det?
Ja, men det får man nog absolut säga. Man kan lägga märke till att den rättsliga grund som förslaget bygger på är artikel 16 som ger EU-kompetens att reglera dataskydd och artikel 114 som handlar om fri rörlighet, inre marknad. EU har också en särskild lagstiftningskompetens i artikel 168 om folkhälsa, men den har man alltså inte grundat det här på. Och det skulle man ju misstänka beror på att artikel 168 ger en sån begränsad kompetens. Den gäller gränsöverskridande situationer och så vidare. Och inte alls den här breda folkhälsofrågor som ju de facto ändå täcks in av förslaget. Och vad jag har förstått så har det här varit en fråga som har diskuterats i lagstiftningsprocessen. Men jag vet faktiskt inte om man har ändrat det. Men jag tror att det är så som förslaget ser ut nu. Att man bygger på dataskydd och fri rörlighet. Och om man skulle, men det får ju fortfarande implikationer för hälso- och sjukvården, otvetydligen. Så att man skulle ju kunna frågasätta om det här verkligen är ett lämpligt sätt att gå fram där man reglerar hälso- och sjukvård på ett annat sätt än det som man har en uttrycklig kompetens att göra. Men i det fall, i andra situationer, i tidigare lagstiftning där EU-domstolen har prövat den här typen av frågor, så brukar man vara ganska generös och medge att man kan också naturligtvis motivera det med fri rörlighet och dataskydd. Det berör ju de frågorna också. Och det kanske vi också kommer komma in på senare, att det de facto rör hälso- och sjukvården innebär ju ändå att de här politikområdena på nationell nivå berörs och att regioner och privat och offentlig sjukvård får anpassa sig förhållandevis mycket till det här.
Mm. Michelle, vill du komma in där?
Jag tänkte jag avslöja att jag har varit landstingspolitiker en gång, så jag kanske blandar in lite politikersvenska det här också. Problem är ju ett ordval i det fallet. Man kan ju också säga att det är utmaningar i det här naturligtvis då. Problem är kanske beroende på vem man frågar i sammanhanget. Men det är klart att när jag har suttit med i förhandlingarna så är det ju också intressant. Och det tycker jag också visas i när vi är involverade i de här EU-projekten som kommissionen har startat upp och utlyser medel för löpande för att hålla igång den här grytan, EHD så att säga, oavsett hur det går i förhandlingarna. Så är ju det ett sätt för kommissionen att liksom ha en framdrift i det här, oavsett. Sen är det ju det här med, vi har ju patientrörlighetsdirektivet idag och det har ju legat i grund mycket för det här med att dela hälsodata, till exempel e-recept eller patientöversikt över landsgränser och så. Men där har ju kommissionen konstaterat, och det kan vi ju alla i medlemsländerna också konstatera, att det har inte gått riktigt så snabbt som vi hade önskat med genomförandet av det. Sverige har till exempel inte börjat dela någon av de här informationsmängderna än, vilket flera andra länder har börjat göra sedan flera år tillbaka faktiskt. Så att det här är ju ett växelspel på något sätt. Och tycker jag ganska intressant energifält på något sätt mellan kommissionen, medlemsländerna representerade av ministerrådet och naturligtvis parlamentet då, med de politiska konstellationerna, och att komma överens om det här på ett bra och vettigt sätt. Då. Så att det är ju ett givande och tagande naturligtvis, så är det.
Mm. Mm. En annan sak som vi tänkte på när vi satt och jobbade lite här inför det här samtalet, det var just om det finns några konflikter mellan just att vi medborgare ska liksom bestämma över våra egen data och ha kontroll över det, mot att andra aktörer nu ska få tillgång till den.
Ja, det finns det ju onekligen. Hälsodata är ju en kategori av data som är väldigt skyddad i EU:s lagstiftning enligt GDPR, som vi var inne på inledningsvis när vi pratade om definitionen av hälsodata. Anledningen till att det är viktigt att kunna definiera det är ju att hälsodata är omgärdat med fler skyddsregler än andra typer av data, och vilket skyddar den enskildes integritet, men också då gör det svårare för forskare och andra att få tillgång till dem. Så att det som gör att det här är känsligt är ju att det finns möjlighet att när man delar datan så är den utgångspunkten i förslaget är att man i första hand ska göra det anonymt. Och då, om det är helt anonymt och det överhuvudtaget inte går att koppla tillbaka till en individ, då kanske inte integritetsaspekterna är så svåra. Att det finns personer i Sverige som har cancer är ju inte integritetskränkande. Men i de allra flesta fall fungerar inte det så väl för forskning att de är anonymiserade, så då gör man dem istället pseudonymiserade. Och så att EHDS-förslaget bygger på att, att det ska vara antingen vara anonymt eller pseudonymiserat. Men så länge det är pseudonymiserat så går det ju att koppla tillbaka. Och eftersom det är de här tanken är att samla stora mängder av den här typen av information och också då tillgängliggöra den. Och det man behöver inte vara den som tar emot datan och får tillgång till den kan ju komma från var som helst i världen. Det behöver inte vara någon från EU. Så utan det här är ju en möjlighet för alla i hela världen att ansöka om att få tillgång till den här datan. Och därigenom så finns det ju alltid en risk att den kommer att missbrukas. Och i synnerhet om man pratar om genetisk data, om man vill måla lite mörka färger, så finns det ju möjlighet där att kartlägga både på individnivå och på folkgruppsnivå och samköra med andra typer av information och kunna göra väldigt integritetskränkande utredningar som skadliga både på individ- och samhällsnivå. Så det är klart att genom att bygga den här typen av möjligheter att dela data, så i det så finns ju stora risker. Och då får man ju också i samma andetag säga att EHDS innehåller också många skyddsåtgärder. Det finns flera nivåer och flera både rättsliga, organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder för att göra det här ändå säkert. Men jag tycker ändå det är viktigt att påpeka det och understryka det, att det här, man ger sig in på ett område som är väldigt känsligt. Och att det ska vara möjligt förutsätter att de här tekniska och rättsliga mekanismerna faktiskt fungerar. Så att man inte öppnar upp möjligheter att missbruka. Det är alltid svårt att veta i förväg hur det kommer att fungera och den tekniska utvecklingen. Både att möjliggöra god forskning och att missbruka den utvecklas ju hela tiden. Men jag tycker ändå, så som det ser ut nu, så överväger fördelarna för att det möjliggör forskning och användning av hälsodata till allmännyttiga syften som faktiskt ger möjlighet att bota sjukdomar, ta fram mediciner och så vidare som ju är själva syftet. Och så vidare de här skyddsåtgärderna faktiskt fungerar, så bör det kunna ske tryggt och säkert. Men ja, det är någonting som man alltid bör följa och utvecklingen måste följa. Om jag får lägga till det, att en viktig del i det här förslaget som jag som förvaltningsrättsligt intresserad det är ju att man också bygger in mekanismer för hur man ska ansöka om tillstånd för att få tillgång till data. Och de i sig förutsätter en harmonisering av beslutsprocesser på nationell nivå. Och i vissa fall också att myndigheter samverkar. Och där bygger det ju också på en tillit mellan medlemsstaterna och mellan e-hälsomyndigheter och motsvarande i de olika medlemsstaterna. Att man har en gemensam syn och att man har en gemensam standard. Och där finns det ju alltid möjligheter att titta på att medlemsstaterna har olika inställning till de här frågorna och det finns olika traditioner och så vidare. Så att jag tycker att vi ska välkomna det här och se positivt på det och de möjligheter det ger. Men man får inte vara naiv, man måste ju samtidigt hela tiden övervaka att de risker som byggs, som ändå finns där, inte realiseras.
David, vill du komma in här?
Ja, jag tänkte bara säga snabbt att ja, Jenny förklarat jättebra att det är ett bra exempel på den här spänningen mellan integritet och forskning och utveckling. Och det jag tror det är en viktig spänning när vi pratar om EHDS. Det är ju ja, det som man försöker skapa någon typ av lagstiftning som kan hitta en bra balans. Och det är väldigt svårt faktiskt. Men det är också relevant här att ta upp parlamentets position i att för att kommissionen har inte, när vi pratar om sekundär användning, så att när du träffar en läkare i primär användning, då måste läkaren kanske få samtycke eller använda hälsouppgifter för att det är nödvändigt. Men sen för sekundär användning så behöver man också någon typ av rättslig grund, det kallas för. Och parlamentet säger att ja, du som patient, om man ska sen använda dina uppgifter för någon typ av sekundär användning, för forskning, så behöver man samtycke. För att kommissionen hade inte pratat om samtycke i förordningen. Och parlamentet, och vi pratade här innan lite grann om opt-in och opt-out. Så parlamentet vill att man ska ha det som kallas opt-in. Och det är samtycke som du automatiskt ger samtycke för sekundär användning. Men du kan säga nej, men du måste aktivt säga nej. Medans, och sen när det är liksom genomisk data så har de föreslagit att man ska använda en opt-in, vilket är ännu striktare. Så att det är att man måste aktivt säga ja. Så det blir svårare att få tillgång till folks genomisk data. Och det har skapat lite backlash för de tycker att det kommer påverka för mycket forskning och utveckling. Och det är ju en nyckelfråga som har tagits upp i parlamentet i förhandlingar just nu.
Just det, för parlamentet, det kan man kanske nämna för lyssnarna också, för att det är ju trilogförhandlingar nu om den här förordningen, och så parlamentet och rådet förhandlar med kommissionen, eller med varandra, och kommissionen är med, och det är, nästa förhandling är 14 mars, alltså imorgon, och det kanske också, om allt går vägen, blir den sista innan parlamentet sen ska ta beslut då, sista plenarsessionen i slutet av april. Men Michel, du ville komma in också.
Ja, men bara som komplement till det som Jane och David har beskrivit på ett bra sätt här. Det är ju dels de här andra, alltså EHDS är ett av ett antal europeiska dataområden, precis som Jane var inne på. Jag tror faktiskt att de har utökats från 9 till 14 i nuläget, så att vi får se hur många det blir i slutändan. Men, och precis som Jane beskrev också, så är det ju flera av dem som kanske inte hanterar känsliga personuppgifter på det viset som EHDS gör. Och där har man ju, eftersom EHDS är ett komplement till GDPR eller dataskyddsförordningen, så är ju man brukar kalla då EHDS som en slags lex specialis ovanpå det här på något sätt. Och precis det som vi pratar om, det handlar ju som sagt då om att öka tillgängligheten för hälsodata i välgörande syften, forskning, innovation, skapa nya värden, ny kunskap och så vidare. Och samtidigt handlar det om att bibehålla eller till och med stärka integritetsskyddet. Och den intressanta utmaningen, precis som David var inne på här i slutet, det är ju, måste det ena ske på bekostnad av det andra? Är det kommunicerande kärl? Eller går det att främja båda sidorna av den här ekvationen samtidigt? Men det är ju det som är den stora utmaningen också på något sätt.
Vi ska säga något om vad det här innebär för Sverige också. Finns det några särskilda utmaningar här? Vad säger du, Michel?
Jo, men ett flertal. För Sverige, liksom för övriga medlemsländer som då, tänker jag, ska implementera det här förr eller senare när förordningen är antagen. Om vi börjar i änden rörande sekundäranvändning, alltså att använda hälsodata då för forskning, innovation, beslutsfattande och annat, så ska ju enligt förordningen då varje medlemsland inrätta en så kallad HDAB-funktion, som vi lite slarvigt säger. HDAB är då en förkortning för Health Data Access Body, eller på svenska då organ med ansvar för tillgång till hälsodata, det vill säga en myndighetsfunktion som ska finnas i varje medlemsland. Den kan utgöras av en myndighet per land, eller så kan man inrätta flera HDAB inom ett land. Men då ska en av dem vara koordinerande i det här, den här infrastrukturen så att säga då. Och den här HDAB, jag tror Jane berörde lite grann tidigare, den ska ju hantera allt ifrån ansökningsprocess till att erbjuda en sökbar metadatakatalog och tillgängliggöra hälsodata till exempel för forskning via en säker behandlingsmiljö. Och allt det här är ju potentiella flaskhalsar på något sätt då, när man väl har fått det till stånd. Men före det så är det också en utmaning med att många av de här funktionerna idag i Sverige, de är utspridda på flera olika myndigheter. Och där har ju Mats Nilsson fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till hur det här ska organiseras då. Det ska presenteras från hans utredning senast 1 juni i år här nu då. Så att det är en utmaning i det hela rörande sekundäranvändning. Tittar vi på primäranvändningen så är det ju naturligtvis det här med både organisatoriskt att få juridiken anpassad på plats för att kunna dela hälsodata över landsgränser. Och inte minst också att inrätta en infrastruktur på det här på ett bra sätt. Därför att är det så att vi ska kunna dela till exempel e-recept, patientöversikt, laboratorieresultat över landsgränser inom Europa, då måste vi också kunna dela det inom vårt lands gränser till att börja med. Och det klarar vi inte riktigt idag. Sverige har ju faktiskt när det gäller e-recept då varit världsledande sedan länge. Och vi har ju sedan långt tillbaka närmare 100% av våra läkemedelsrecept i elektroniskt format faktiskt. Men likväl så kommer vi bli ett av de sista EU-länderna eller EES-länderna att dela e-recept över landsgränser. Och det är för att vi inte har fått juridiken på plats anpassad för det här då. Och det är väl också ett bevis för att IHDS är tänkt som en katalysator för att påskynda det här införandet för respektive land då. Apropå infrastrukturen så nämnde jag ju då att jag själv leder ett regeringsuppdrag just nu att ta fram en färdplan för nationell digital infrastruktur inom vår sektor. Och den syftar ju till att se hur vi kan få den här på plats så att den är både behovsanpassad för alla vårdgivare och alla aktörer inom ekosystemet som vi kallar det som behöver dela hälsodata i vårt land och så småningom då över landsgränser. Att den är framtidsanpassad efter senaste teknologin, IT-arkitekturen och så vidare. Och att den också är EHDS-anpassad i det fallet. Då. Därför att vi är en ganska lång bit ifrån de delarna idag kan man säga. Då. Avslutningsvis bara en ytterligare utmaning som vi naturligtvis delar med de andra medlemsländerna till stora delar. Det är ju resurser i sammanhanget. Det här EHDS kommer ju kosta pengar, rejält med pengar att både förbereda och implementera. Men där tänker man sig naturligtvis att det ska generera besparingar och intäkter åtminstone ett antal år fram i tiden. Då. En lika stor utmaning höll jag på att säga att det är inte bara pengar egentligen utan det är också kompetens. Vi behöver ju kompetens för att kunna bygga den här infrastrukturen och förbereda det här. Så att IT-arkitekter, terminologer, jurister för den delen, det saknar vi i tillräcklig grad idag för att få det här på plats i snabb ordning i alla fall.
Och bara en följdfråga där, bara rent konkret, att regionerna har sina de har olika system för att hantera hälsodata, men är det här någonting som kommer liksom harmonisera också mellan regioner då?
Ja, om vi tar det här regeringsuppdraget som jag nämnde. Där har det ju missuppfattats lite grann och vi har fått besked eller mejl och annat ifrån människor som har sagt åh, äntligen har regeringen beslutat att hela Sverige ska använda samma journalsystem. Det är en felaktig tolkning av det hela. Det handlar det absolut inte om. Men det viktiga är att de journalsystem och andra typer av vårdinformationssystem som vi har, att de är interoperabla, det vill säga att de kan utbyta hälsodata med varandra. Och det är det som EHDS-förordningen syftar till då ytterst.
Mm. Och där kanske vi också kommer in på nästa fråga i mitt manus här. Vad den stora nyttan för svensk del är. Det är väl rimligtvis en nytta att regionerna kan kommunicera bättre med varandra vad gäller hälsodata. Men finns det fler specifika områden där det här kommer gynna Sverige?
Ja, men det är egentligen i enlighet med vad som nämns i EHDS-förordningen och vad den syftar till. Men som jag har varit inne på, till att börja med, oavsett nu om EHDS-förordningen går igenom under våren här eller om det blir en fördröjning i det, så ser vi ändå att De flesta medlemsländer förbereder i full fart nu för EHDS och för den här infrastrukturen så att säga. Och där ser vi ju EHDS på ett positivt sätt från E-hälsomyndighetens sida i alla fall som en katalysator, ett incitament för att påskynda det här som vi ändå ser att vi behöver gå i den riktningen. Hälsodata och data generellt, det är ju en fantastisk resurs. Det är en kunskapsresurs, en värdeskapande resurs som vi i många delar slösar bort idag egentligen just för att vi inte kan utbyta den på ett interoperabelt sätt. Så att där kommer vi ju skapa och generera värden i och med att vi får den här infrastrukturen på plats. Både när det gäller forskning, sjukvård, omsorg och annat i det fallet. Då. Mm.
Om jag får lägga till där, vi pratade inledningsvis om att EU har en sån ambition om att skapa system, och både tekniska och rättsliga system där man kan skydda de europeiska värdena samtidigt som man kan tillgängliggöra data. Och det är ju naturligtvis någonting som är väldigt värdefullt också för Sverige. Att man kan följa med i utvecklingen och använda data som det nya guldet eller den nya oljan, vad man brukar säga. Men ändå göra det på säkra sätt. Och att man bygger in de här säkerheten, både rättsliga och tekniska skyddsåtgärder, gemensamt så att man liksom inte behöver CE-märka och i efterhand göra om tekniken och lösningarna så att de passar med varandra, utan att det här är ju ett gyllene tillfälle att ordna juridiken och tekniken så att EU verkligen blir ett dataområde som fungerar på det här sättet. Och möjligen då också, som ju är EUs ambition, att vara en föregångare i hur man reglerar det här så att även andra delar av världen får liksom anpassa sig lite. Den effekten har man ju haft med GDPR på en global nivå, att de skyddsstandarder som EU sätter upp kan bli normerande också för andra länder, eftersom EU är en stark marknad och företagen kommer vilja anpassa sig till det för att kunna få tillgång till den, så har man sett en sån effekt. Det kallas ibland för the Brussels effect, som den finska Anu Bradford har skrivit en hel del om. Och om saker och ting vill sig väl och det går som EU tänker, så skulle ju också det här på de här områdena med AI, där finns ju en nyantagen AI-akt, och EHDS som ju också ger förutsättningar för att använda hälsodata som träningsdata för AI, som vi också varit inne på. Att EU och Sverige som en del av det kan vara med om den här utvecklingen, att göra den här tekniken mer säker för de som berörs. Det är ju en väldigt stor fördel för Sverige.
Jag tänkte bara säga att när det gäller kostnader för myndigheter, Michelle var lite inne på det också, och att det kommer kosta mer, eller när det gäller primäranvändning, det är större kostnader för sjukhusen och sådär, för att de måste överföra data mellan sjukhusen och sådär. Medan sekundäranvändning, det är där det kommer kosta mer för myndigheter. Och ja, för att du måste överföra data, de måste ha sådana här databaser eller ja, system där man kan ge tillgång, och om folk vill begära data som, ja, de måste ge tillstånd. Och ja, det finns ju också en möjlighet att kräva avgifter, så att det kan hjälpa lite myndigheterna att täcka kostnader också. Men där det kommer kosta mer för myndigheter är ju den här sekundära användningen, specifikt de här där man måste etablera the HDABs, Health Data Access Bodies.
Mm. Det finns helt enkelt en del utmaningar, men nyttan överväger. Kan man sammanfatta det så?
Vi hoppas det.
Vi hoppas det.
Den ligger en bit fram i tiden, nyttan. Det kan man nog konstatera i alla fall. Mm. Men som sagt, det är ju tänkt att det ska rädda liv, minska lidande och spara resurser. Mm. Både i Europa och i Sverige i det här fallet då, naturligtvis.
Mm. Hörrni, varmt tack till dig Jane Reichel, till dig Michelle Silvestri och till dig David Foreus för att ni gästade SIEPS podcast idag.
Tack för att du fick komma.
Till alla som lyssnar, vill ni läsa den här analysen som Jane och David skrivit tillsammans med en kollega om förslaget till en europeisk hälsodataområde, så hittar ni publikationen på vår hemsida www.sieps.se. Där kan man också hitta länkar till tidigare avsnitt av den här podden. Vi har ju till exempel pratat om AI-akten som du var inne på, Jane. Stort tack för att ni har lyssnat idag och på återhörande.